Jag har bestämt mig för att tala om detta relativt svåra ämne. Inte för att jag har en säker lösning på gåtan, utan mera för att någon gång får vi ta tag i de svåra frågorna. Och det kanske inte är fel om en predikan skapar frågetecken, för att det kanske i sin tur kan leda till lite privat bibelläsning och lite forskning i skriften. Vi får se hur det går. Det står ju mycket om krig i Bibeln. Och man behöver inte vara så där förfärligt tränad bibelläsare, för man upptäcker att det mesta om krig, det står i Gamla testamentet. Och många kristna, de säger så här att jag läser inte Gamla testamentet, utan jag läser Nya testamentet istället, för Gud verkar snällare där. Och då brukar jag säga till svar att ja, men då får du ju ta bort Uppenbarelseboken, för där får ju Gud ett ordentligt gammaltestamentligt återfall. Så att på något sätt så är det en allt för lätt och allt för billig lösning på problemet. Utan vi måste nog också gå till Gamla testamentet. Och jag vill ta en text som jag tycker kan få nollställa våra förväntningar från början. Och den texten hittar vi i Första Mosebok 11. Där det står talat om Babels torn. När vi kommer in i den här berättelsen så befinner vi oss relativt kort tid efter syndafloden. Och då är världens befolkning inte 6 miljarder, utan det är lite mindre. Hur många vet vi inte, men det är i alla fall en relativt samlad skara. Första versen, jag börjar läsa. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, det är ett enda folk och det har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Nu får vi påminna oss att syndafallet i lustgården från början handlade om att människan ville ha kunskap för att kunna bli som Gud, som det står. Inte vara Guds avbild, utan vara jämbördig med Gud, bli hans jämlike och därmed också kunna avsätta honom. Och det har ju varit projektet sedan dess, vill jag mena. Att vi med vår kunskap, vår egen kunskap, den som vi går omkring med i vårt underbara huvud, den ska vara så tillräcklig så att vi kan säga till Gud att försvinn härifrån, vi tror inte på dig. Och i lustgården försökte man ju genomföra det här på det individuella planet. Det gick inte så bra. Och så slutade det till sist med en syndaflod. Och så fick man börja från början. Då blir man lite finurligare och säger så här, låt oss tillsammans försöka förverkliga projektet. om vi liksom slår våra hjärnor ihop och bygger oss ett riktigt torn, så ska det gå. Ett torn av kunskap, vad sägs om det? Det är ju sånt som vi älskar. Och jag är inte mot forskning, jag har sysslat med forskning själv i min dag, men på något sätt så kan kunskapen stiga oss åt huvudet. Herren stiger ner och så tittar han på dem och så säger han att snart blir ingenting omöjligt för dem. Och så förbistrar han deras språk. Och det är ju utgångspunkten för politiken, kriget, historien. Att människorna plötsligt inte talar samma språk och plötsligt får varsitt revir att bevaka, sprids ut över jorden och så småningom råkar i gräl med varann. Därför att de inte talar samma språk. Då kan det ju hända så här att man säger att ja, det där är väl fantasier. Då kan du se det här i det vardagliga livet. Vi tänker oss ett arbetslag på ett kontor eller i en firma eller på ett lager eller vad du vill. Vi säger 10 gubbs. Och så är det så att en av de här börjar försöka dominera de andra. Han söker makt för maktens egen skull. Och det kan han inte göra utan att också börja ljuga. För han ska ju låtsas att han är den mest jämbördiga av alla. Som vad heter han? Orwell skrev att alla är jämlika men några är mer jämlika än andra. Då har man plötsligt börjat tala 2 språk. Och i detta arbetslag sprider sig nu en förvirring. Det är för det uppstår missförstånd och man måste klara ut missförstånden och det blir sammanträden och det blir nya sammanträden och det blir nya konflikter och det blir nya förvirringar och det blir nya sammanträden när man ska reda ut vad som sades under förra sammanträdet. Och till sist så är alla heltid upptagna med att hålla på och jobba med sina relationer. Firman går i konkurs och allting splittras och förfärligheter sprider sig åt alla håll. Om du skulle få det i och för sig ganska obehagliga uppdraget att bli personalkonsult och reda ut konflikter på jobbet åt folk, så bör du börja med att ställa frågan, vem är det som söker makt och i vilken form? Därför där ligger problemet. Som det står i ordspråksboken, driv ut örontasslaren så upphör trätan. Det tycker jag är ett bra ord. Nu är det så här att detta är alltså Gud. Gud förbistrar språket. Gud ser till att när någon söker makt så blir det konflikt. Vi kunde tänka att det var djävulen. Nej, han kan nog fresta oss till att söka makten. Men att det sökandet ska leda till strid, konflikt och i den yttersta förlängningen kan leda till krig. Det är alltså Guds ingripande. Och när jag talade om nollställning förut så menar jag så här att vi måste förstå att Gud kan agera på ett helt annat sätt än vi väntar oss. Gud kanske inte är den riktigt så snälla guden som vi kristna ofta har för oss. Utan han låter i princip människorna skörda vad de har sått ut. Här bygger man ett torn i uppror mot Gud. Och Gud låter människorna skörda sitt uppror i form av att de kommer i konflikt med varann. Vi kan inte säga att Gud är orättfärdig när han gör så. Han bara låter konflikten få drabba de som söker konflikt. Kriget är syndens yttersta konsekvens och syndens yttersta manifestation. Vi håller i Göteborg på att utreda en muthärva som Janne Josefsson plumsade in i för ett tag sedan. Och det visar sig att mycket av det som man trodde var hederligt och solitt och snyggt och bra, det visar sig vara allt annat än bra. Och den sortens fiffel och båg vill vi ju gärna ägna oss åt, så att säga, i hopp om att det inte ska leda till några allvarligare konsekvenser. Men så småningom kommer ju all korruption i ett samhälle att leda till krig, kanske först till svält, till kaos, så småningom till uppror och revolution och krig och frihetsrörelser och bilbomber och ja, du vet det här som man ser på tv varenda kväll om man vill. Vad säger då Jesus om det här? För när vi går till gamla, till Nya testamentet, så är det utan tvekan så att det här är inget stort ämne. Därför att i Nya testamentet handlar det i första hand om omvändelse. Människans omvändelse från synd till rättfärdighet. Hur ska det bli möjlig? Hur ska den genomföras? Hur ska vi ta emot den och leva i den? Men det underförstådda är ju hela tiden att omvändelsen botar ju samtidigt människan från fiffel och krig och konflikter och maktsökande och ruffel och båg till rättfärdighet. Det är ju omvändelsen som är, så att säga, nyckeln. Därför så kan vi säga att Nya testamentet handlar väldigt mycket om krig, även om kriget som syndens yttersta konsekvens inte står på varenda sida. Jag tror vi har övertolkat Jesu ord om att man ska vända andra kinden till. Vi gör ett lagbud av det här och säger att man alltid ska vända andra kinden till. Men Jesus gjorde ju inte det. Han gav ju ofta svar på tal. Ni huggormars avföda, kunde han stå där och säga. Han var ju inte den mes och den slagpåse som vi ofta har för oss att man måste vara som kristen. I syndens värld måste vi ju påminna oss att varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Och när Jesus ska skiljas ifrån sina vänner, så vi ser om jag hittar det här. Så frågar han om de har några svärd. Det är Lukas 22 kapitel, 35-38 versen. Han sa vidare till dem: när jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något? De svarade: nej, inget. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet. Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt. De sa, Herre, här är två svärd. Han svarade dem, det räcker. Sen får man ju inte några stora och gripande förklaringar till vad de där svärden skulle användas till. Men på något sätt kanske man också behöver kunna försvara sig i utsatta lägen. Vi följer med Jesus till Getsemane där han blir gripen av en skara anförd av Judas Iskariot. Så står det så här Matteus 26 och 51. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom, stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd skall dödas med svärd. Det är en intressant tes. Det står inte att alla som griper till svärd ska dö i trafikolycka, eller ska omkomma av hjärtinfarkt, eller ska svimma och bäras ut med fötterna före. Utan det står att den som griper till svärd skall dödas med svärd. Den som startar ett krig skall på något sätt själv gå under genom det krig han startar. Och det betyder ju alltså att kriget i den situationen blir ett uttryck också för Guds rättfärdighet. När Hitler sköt sig genom huvudet så var det en ren konsekvens av att han startade andra världskriget. 1 september 1939 när kriget började så fanns det bara en enda person i Europa som ville ha krig, nämligen Adolf Hitler. Inte ens hans generaler ville, för de tyckte han skulle rusta i ett par år till. De var generaler, de var fackmän och han var korpral och tyckte nog att han begrep mer än han gjorde. Men i vilket fall han utmanar Gud. Alla som drar svärd skall dödas med svärd. Detta är alltså en Guds bestämmelse. Och den finns återgiven väldigt tidigt i Bibeln. Första Mosebok 9 och 6. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Och det betonas starkt i skriften, inte minst genom profeten Jeremia, att när man började offra sina barn levande i eld till avgudar, Baal och Moloch och vad de hette. Jag har hört en uppgift om att man gjorde guden i form av en stor staty som stod med armarna ut så här. Och så hade han ett hål i ryggen och var ihålig, den här gubben. Och så eldade man bak till tills gubben blev rödglödande och så la man späda barn i hans armar. Detta för god skörd, god ekonomi, ett häftigt sexliv. Det där som människan alltid är ute efter. Makt, njutning. Då utgöt man människoblod och det i sin tur ledde till rikets undergång. Man började på 730-talet, står det faktiskt i skriften. Och 588 går riket under. Saltaren 106 och 37. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanaans avgudar. Och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar, de handlade trolöst i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem, de blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Herren låter alltså Nebukadnessar komma, en av de största erövrarkungarna som gick och letade upp på den tiden. Och hos profeten Jeremia kallas han faktiskt, säger Herren om denne kung, min tjänare Nebukadnessar, eller Nebukadressar som det faktiskt står där, konungen i Babel. När vi gör ett lagbud av Jesu ord om att vända andra kinden till, så gör vi fel. Det vågar jag påstå. Det är ett vapen vi har som det är så att säga lämnat åt vårt omdöme när det ska användas. Ibland när någon tror att han kan knäcka en genom att ta kavajen, så säger man, vänta lite, får du brallorna med dem, hör till. Och det kan vara en seger som så att säga avviker från denna världens segrar. En Guds rikets seger. När vi blir aktade som slaktfår, då vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Det är alltså ett nådens bud och inte ett lagens bud. När det är rätt att göra så kan Gud ge oss kraft. Underbar kraft. Då kan vi stå ut med tortyr, övergrepp, förtal, idiotförklaring som är mer aktuellt nu. Man får en stämpel i pannan. Ja, den kan man bära med stor ära och tacksamhet. Apostlarna gick ut ifrån Stora rådet och tackade Gud för att man hade blivit värdiga att lida för det namnets skull. Vi måste läsa Gamla och Nya testamentet ihop. Därför att vi hör också ibland den här bortförklaringen, tycker jag i alla fall. När man säger att ja, vi måste läsa Gamla testamentet i ljuset av Nya testamentet. Och då är det underförstått att då blir alltså Gamla testamentet något annat än vad det står på raderna. Utan då har vi ett budskap mellan raderna som vi bär med oss från Nya testamentet till Gamla. Men Gamla testamentet var den enda bibel man hade på Jesu tid. Det var apostlarnas bibel, det var Jesu heliga skrift. Och Jesus säger själv så här i Matteus 5 och 17, det är också bergspredikan. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Om det alltså är så att vi ska läsa Gamla testamentet i ljuset av Nya testamentet, gärna det. Men då måste vi säga, här är ljuset. Därför att Jesus förklarar ju rakt av att det som är helig skrift är fullt tillförlitligt. Minsta prick. Och det är visserligen inte så att den som lär människorna att bryta mot buden behöver kanske inte gå evigt förlorad. Men jag tänker mig att nere vid pärleporten, på pärleportens insida, kommer det att bli trångt. Där kommer många att tävla om den nedersta platsen. Nu är det så här att jag har förmånen att predika igen om 2 veckor. Och då ska vi fortsätta med detta intressanta ämne. Men låt oss göra ett försök till summering idag inför en fortsättning när vi får plöja lite mer i Gamla testamentet. Rättfärdighet består i ett utflöde av kärlek. Rättfärdighet är inte ett beteende utan ett innehåll. Rättfärdighet kan därför bara utövas av levande personer. Har någon sagt något annat då? Ja, det har man gjort. Vi talar om rättfärdiga samhällen. Vi talar om rättfärdiga politiska system, om rättfärdiga filosofier. Men politiska system kan inte innehålla någon kärlek. Politiska system bygger på makt och inte på nåd. Därför finns det inga rättfärdiga samhällen. Det finns inga rättfärdiga politiska ideologier. Det finns bara rättfärdiga människor. Och det är i sin tur så att det finns ingen annan fredsrörelse än den som skapar rättfärdiga människor. Och det finns ingen annan rättfärdighet än den som kommer genom Jesus Kristus. Kyrkan är alltså i bästa fall den enda fredsrörelse som finns. Det är ingen större idé att dansa för freden, att hoppa för freden, eller vad heter han med de här den församlingen i England som allt skojas över, den står still i huvudet, han hade som ett av skämten om någon gubbe som skulle släpa en kyrkbänk ifrån London till Jerusalem för fredens skull. Det har ingen som helst effekt. Det är bara löjligt. Freden bygger på omvända hjärtan. Vi sätter förhoppningar till FN, internationell rätt, internationell lagstiftning. Jaha, men FN, vad är det för någonting? Jo, det består åtminstone till hälften av diktaturer. Och varje land har en röst. Så diktatorerna kan ju ha lika mycket eller mer tillsammans att säga till om än demokratierna. Det är inte så hemskt länge sedan som Libyen av alla länder på jorden var ordförandeland i FNs kommitté för mänskliga rättigheter. Och det är ju, man vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta. Ibland kanske man gör båda delarna. Allt det här blir ju bara ord på ett papper. Men sen finns det en slutsats till. Det finns ingen kristen etik. Nu är jag ute på nattgammal is, jag vet det. Men etik är lagbud att leva efter. Och vi står inte under lagen. För det är inte tänkt att rättfärdigheten skulle vara ett system av beteenden utan en ström av nåd. Genom människor som fått nåd och ger den vidare. Det finns ingen annan fredsrörelse. Jesus Kristus, vi ber att du öppna våra ögon och att du klargör för oss dina vägar, våra vägar, hur vi själva liksom bollar med problemen och med frågorna. Och till sist får det att se ut som det var ditt fel alltsammans. När det kanske är vi som måste ändra på oss. Och vi försöker på olika sätt att lösa de problem vi själva skapar. Och ändå kan vi inte det. Vi behöver frälsning, din hjälp, mitt i vår situation som steg för steg blir allt mer kritisk. Alla de problem vi skapar, alla de konflikter som växer och som får allt starkare bomber i sina händer. Frälsning, Herre. Amen.